God dag allihopa, välkomna till podcasten Inte en singel, din absoluta favoritpodcast som är du lyssnar på just nu. Jag sitter här som vanligt med min evige co-host och evige bisittare, den eminente Anders Hesselbom.
God dag Henrik Andersson, jättekul att få vara tillbaks. Vad spännande det är att lyssna på skivor tillsammans med dig.
Tycker du verkligen det? Ja, men det känns bra för att jag försöker inte aktivt utmana dig egentligen så mycket. Det var en massiv attack där lite grann som jag kände att det här kan gå lite utanför hans så. Men du lyckas ju alltid nästan välja skivor som jag inte har någon som helst relation till.
Nej, den här gången har ju du valt en skiva som jag sedan länge har ägt på vinyl, som jag spelar väldigt sällan, men som egentligen är rätt schysst, speciellt med tanke på vilken artist det är vi pratar om.
Mm. Det här är också en skiva som farsan köpte på vinyl när den var ny, som jag lyssnade jättemycket på liksom då. Och det här är också en skiva som finns, tror jag, i varje vinylback, i varje second hand butik i landet. Intressant nog så är CD:n väldigt svår att hitta.
Ja, den här skulle vara kul att ha på CD, men jag är så nöjd med min vinyl. Den är inte särskilt välspelad, alltså den är inte spelad särskilt ofta, så den låter ju fortfarande som ny, så jag är nöjd med att ha den.
Ja, och jag tror inte ens det finns någon nypress av den här heller. Det är ganska intressant, det är väldigt intressant, för att vi talar ju nämligen om Carola och hennes Runaway från 1986. Och det här är ju väldigt intressant, för att Carola blir känd främling 83. Hon är 16 år. Sen släpper hon väl, vad är det, Steg för steg på egna ben. Jag vet inte om någon av de här kommer efter Runaway. Men hon har ju liksom släppt så här, skiva på skiva på skiva. Hit efter hit efter hit efter hit. Och sen är det så här, nu är det dags att åka till USA. Mm. Och då är hon 19. Åker till USA. Hon får ett helt album producerat av Bee Gees, bröderna Gibb. Som skriver alla låtar, som spelar in alla låtar med henne. Och som jag kommer ihåg det, så tyckte de att de var väldigt nöjda med hennes insats. Väldigt professionell, väldigt duktig. Hon kan ju förstås sjunga hur bra som helst. Hon är toppen bra. Men skivan får bara två singlar. Mm. Den första singeln är ju titellåten Runaway. Och den gick väl sådär. Andra singeln tror jag inte gick något överhuvudtaget. Sen tror jag att man helt enkelt bara sket i det.
Och det är konstigt att den här skivan floppade, för det här är definitivt inte skit. Det är ju det enda som jag skulle säga jag som inte ett Carola-fan ändå kan lyssna på utan att behöva ha skämskudden eller Carola. För alltså, hennes stora problem har ju varit att hon inte har teamat ihop med en låtskrivare och gjort originalmaterial, utan att hon har släppt liksom Marianne-skit, om man säger så.
Ja visst, absolut. Det var ju Bert Karlsson som höll i Carola. Och sen var det väl Lasse Holm och Ingela Pling som gjorde liksom slagerlåtarna åt henne. Och det här är ju någonting helt annat. För det här är ju klockren 80-tals pop. Och det här är ju topproducerat.
Mm, riktigt, riktigt bra producerat.
Ja, om hon hade åkt till England, då hade hon väl förmodligen fått Stock Aitken and Waterman till exempel. Och då hade det varit ett helt annat sound på den här skivan också. Vilket jag inte tror att det funkar så bra. Men då hade hon kanske kunnat slagits med Kylie Minogue i det läget. För att Kylie Minogue var ju Stock Aitken Waterman producerat. Och det var ju en väldigt... Mm. De är ju ganska lika ändå i sångomfång, eller sångrösten och liksom stilen på det sättet. I alla fall då på 80-talet.
Var försiktig nu, Henrik.
Ja, men nu åkte hon till USA istället. Mm. Och liksom, det är ändå väldigt hög profil att få en skiva av Bee Gees. För det är inte som om att Bee Gees team gjorde den här skivan, utan det är ju Gibbs som har skrivit låtarna verkligen.
Ja.
De är väldigt hands-on på det här. Och det är helt enkelt konstigt att det inte slog, men det kan lika gärna ha varit fel tillfälle, fel tid bara.
Ja, jag har inget bra svar på det. Men jag har ju nämnt för dig den här roliga anekdoten att när den här skivan var klar så erbjöd sig ju Carola att vara förband åt Bee Gees på deras Europa-turné. Och de sa, nej tack du. Men de hade ju inte förstått hur stor Carola var i Sverige då. Nej. Men just det här, för mig är det ett mysterium att inte det här är större än vad det är.
Ja, men vi gör så här att vi lyssnar igenom skivan så får vi se vad vi egentligen tycker. Vi hoppar direkt in på första låten på första sidan. Det här är Radiate. En utmärkt öppningslåt.
Jag tänkte också det. Väldigt bra öppningslåt. Det här är inte världens bästa låt, men det låter bra och det passar alldeles utmärkt som en öppningslåt.
Mm. Den har ett bra medeltempo. Carola får ta i och visar liksom direkt att hon kan sjunga. Och det här är vad skivan kommer att vara. För att den håller sig ganska mycket i den här stilen och den här atmosfären.
Ja.
Men det vart inte en singel. Däremot så vart låt nummer två då singeln, titellåten från skivan The Runaway, den låter så här.
Ja, det är ju makalöst bra.
Om jag säger så här, Roxette.
Ja.
Ja. Det är ju alltså, det är ju den smällen här. Och jag vet inte, Roxette, hade de kommit igång 86?
Mm,
eller låg de kvar på Neverending Love-stadiet kanske?
Ja,
visserligen var en hit, men ändå.
Ja, visst. Jag är inte så insatt i dem, kan jag säga. Men däremot så måste ju jag säga att hade jag som musikkännare bedömt det här så skulle jag säga att det här var en skräll. Alltså bra skrivet, bra producerat, bra framfört.
Mm. Roxette, första skivan Pearls of Passion och singen Neverending Love 86. Det är samtidigt, helt enkelt. Ja. Den låg på trackslistan, så vitt jag minns.
Ja.
Och jag tycker att det här är en riktigt bra låt. Det är för mig klockren singel. Och återigen lanserar ju henne för en ovetande publik, liksom verkligen med att hon är tuff, hon kan sjunga. Och det här låter riktigt, riktigt bra.
Ja, dessutom så gör hon ju sången betydligt bättre än vad många nya lanseringar är. Jag menar, Kylie Minogue är inte riktigt lika bra som Carola på att sjunga. Nu är jag absolut inte ett Carola-fan, utan jag förhåller mig till att jag tycker att den här skivan är en lyckträff, naturligtvis, med tanke på att hon jobbar med rätt folk och sådär. Mm. Så jag som inte gillar Carola är ju ändå väldigt imponerad av det här vi hör.
Mm. Ja, vi drar iväg på en gång för att spår 3 blev även det en singel då, den andra singeln och den sista singeln som släpptes. Den heter Brand New Heart och den låter så här. Det här är en radiolåt. Den här passar alldeles utmärkt på P4.
Fast det är ju inte den här som har fått radiospelningar sedan skivan släpptes, utan det är ju The Runaway som någon gång ibland dyker upp på radiostationerna. Men det här är ju slätstruket om man jämför, tycker du inte det?
Det håller jag med om, men det låter bra och jag gillar atmosfären i låten. Och sen också dynamiken i att man inte igen låter henne ta i för fulla muggar.
Nej.
Och den variationen, den dynamiken tycker jag om jättemycket. Och för mig en väldigt bra låt. Som singel, jag vet inte. Men det är ju inte, man får ju inte en hit med den, tror jag. Men däremot så hade jag väl ändå räknat med att den skulle få radiospelningar.
Mm. Ja, jag tänker vänta med att kommentera tills vi har gått igenom allihopa, men det är ju definitivt inte ett lika självklart singelval som The Runaway, för det är ju ett solklart singelval liksom.
Mm, absolut. Då är det ju så att det inte är några fler singlar på albumet, så vi fortsätter helt enkelt med spår 4 som heter Spread Your Wings, parentes For Your Love.
Lite gapig låt, ska jag säga. Det är skönt att det är lite funkig rytm och sådär, men lite gapigt.
Det är lite gapigt. Den är lite, hon, de har lagt någon ytterligare effekt på henne. Hon har någon slags koruseffekt på sig, ja, nästan genom hela skivan. Men här går det för långt och hon låter syntetisk. Jag är inte förtjust i den här låten. Jag inte, gillar inte riktigt den här refrängen som är lite call and response-grejen. Och sjunger så här, så sjunger hon jättehögt! Och det, nej, det är det.
Ja, det är bra att inte autotune i alla fall, för det är det ju definitivt inte.
Men det hade varit autotune om de hade spelat in den här skivan idag.
Men den här låten ska ju, eller den här skivan ska ju ha låtar som heter som andra låtar. Det finns ju kända låtar som heter i princip som varje annat spår på den här skivan, och inte minst då Spread Your Wings som vi nämnde när vi pratade om News of the World med Queen. Men nej, någon singel skulle det där inte bli, så det är väl bra att den ligger där den ligger, kan jag tycka.
Nu när du säger det där om titlarna så ser jag det direkt. Jag har inte reflekterat över det, men precis varenda titel är ju en springande kliché.
Ja, ja visst. Och det är ju därför som de har lyckats pricka in låtar som, andra låtar som heter så. Därför att det finns ju alltid någon låt som heter som en kliché.
Men jag undrar, och då kanske kommer den här följdtanken då, att Bee Gees kanske bara behandlar det här hela projektet som ett ja, men gör det här som, det, gör standardgrejen bara.
Det kan ju mycket väl hända att hon fick bottenskrapet också av deras backkatalog som de hade liggande. Men att för att ge henne valuta för pengarna så drog de väl fram The Runaway ur skjortärmen liksom.
Ja, men precis. Då hoppar vi på nästa klyscha, spår 5, som avslutar A-sidan. Nature of the Beast. Ja.
Jaha.
Refrängen är lite bedrövlig.
Ja.
Den här rösten. Och så sjunger hon.
Det står ju på skivan att Bee Gees är med och sjunger, men jag hör inte riktigt det. Jag hör bara den här konstiga mansrösten som bryter igenom ibland.
Ja. Det här är ju albumspår.
Ja.
Det finns inte så mycket mer att säga om det, utan det här är ju bara ytterligare en av låtarna. Inte en singel av förståeliga skäl, men den har för skivan åtminstone samma atmosfär som resten av låtarna. Ja. Det är inte så att det finns en låt här som plötsligt bara har tappat stinget, eller vad man ska säga. Utan det finns åtminstone en röd tråd i albumet.
Ja.
Men vi vänder på skivan och går på sida B, där har vi spår nummer 1 som heter klyschan When Two Worlds Collide. Det är upptempo dans, den låter nästan lite svensk i produktionen, eller vad man ska säga, som Carola skulle kunna ha låtit hemma i Sverige.
Ja, och dessutom så lider den lite grann av det som jag inte gillar med modern musik. Det här att man staplar toner på varandra istället för att skriva en riktig melodi. Det känns lite grann som att det här är Boulevard of Broken Dreams liksom. Och jag tycker inte om när de gör det, men det är inte riktigt så illa som det är med, vad heter det bandet som jag tänker på?
Green Day.
För Green Day, de kan inte skriva låtar alls om du frågar mig. Nej, och sen det du säger om att hålla standarden, så är det ju så att soundet är ju också konsekvent rakt igenom, så den är ju trogen sin musikstil rakt igenom och den är trogen sitt sound rakt igenom. En enhetlig och bra skiva, men någon singel vet du 17 om jag skulle göra av det där. Nej.
Ja, som sagt, vi kommer ju till det, men jag håller med dig. Vi går direkt vidare på spår 2 här på B-sidan, som heter parentes We Are, slut parentes Atomic. Och jag undrar om de inte liksom hade som plan på något sätt att i refrängerna ska Carola gå upp.
Nej, men det här är ju inte jättebra. Det är lite intressant liksom, bra harmonier och rytmer och sånt där, men det är inte superbra.
Nej, och jag undrar varför de processar eller lägger så mycket effekter på hennes sång. För att det är inte som om hon inte kan sjunga. Du har ingenting att dölja. Det måste ha med det allmänna soundet att göra. Eller var det bara att man... Någon hade kopplat in någon effektlåda i mixern och sen så var det ingen som visste vart sladden var för att dra ut den.
Ja, det där var ett knep som jag vet att flera sångare där rösten liksom var viktig, där man hade lite för mycket effekter på. Och du har ju säkert hört I Want to Break Free med Queen. En fruktansvärt trivial låt som jag nästan är irriterad på att de spelar på radio, för jag tycker den är väldigt enkel. Men den har ju massor med effekter på rösten där. Och det intressanta med I Want to Break Free är att där har de mixat rösten helt annorlunda på LP-versionen. Massor av effekter där också, men andra effekter. Så kan jag bli lite, så jag tror att det kan vara tidens tecken att ville man framhäva sången så la man på mycket effekter. Det kan vara det.
Är det här live-trummor förresten? Det finns ju... Jag är osäker faktiskt fram och tillbaka på den här skivan. Ibland tror jag nog att det ganska tydligt kan vara trummaskin. Men jag är nog hyfsat böjd att säga att det är mycket live-trummor på den här skivan.
Du, jag har inte reflekterat över det när jag lyssnade. För jag har bara förutsatt att det var en trummaskin som körde det här. Men nu när du tar upp det så blir jag faktiskt osäker. För man kan ju inte riktigt på den här tiden bara höra på ljudet, så man måste liksom höra på hur tajt det är spelat liksom. Och
för de sitter ju med den modernaste studion. Det är ju bara så.
Exakt. Och det är det som gör det lite lurigt. Men om man till exempel lyssnar på Van Halen och sånt där som kör med akustiska trummor, så hör man till exempel att deras baskagge, den låter för bra. Då har de D-drums på den. Men det är ju inte en trummaskin, men det är syntetiskt ljud i baskaggen. Och det här kan ju vara några elektroniska trummor. För det är ju, har man tillgång till en bra trummis så kan man ju liksom snabbt få igenom en bra låt istället för att behöva sitta och sequensa det. Och då är ju soundet exakt som om det hade varit en trummaskin. Liksom. Det är jättesvårt att säga. Man får lyssna om man... På vissa låtar är det så enkelt att höra när man använt en trummaskin och på andra är det inte. Och eftersom den här musikstilen inte säger att det ska vara trummaskin så har de ju, om de använt trummaskin, maskerat det ganska bra.
Ja, jag är ändå rätt förtjust i den här sången. Jag tycker att den är mysig på något sätt.
Okay, ja.
Den där jag inte gillar är liksom introt där. Ja. Den här keyboarden, det låter lite för simpelt och billigt på något sätt.
Ja.
Men sen så kommer den ju ändå igång och så vidare. Och alltså, som vanligt, hon sjunger ju jättebra. Det är bara synd att hon ska tvingas upp och ta i så och visa, gud vad jag kan sjunga. Den här låten hade tjänat på att vara lite återhållsam. Men jag är lite förtjust i den, det kan jag faktiskt säga.
Samtidigt, det där är ju också en grej att vissa kvinnliga sångare kan ju inte sjunga starkt utan tenderar att bli lite skrikig och lite gapig. Carola Häggkvist kan sjunga starkt, men det kan ändå ge ett intryck av att det är lite gapigt om man kör för mycket på det.
Och sen är hon ju väldigt ung här som sagt. Hon är 19. Hon har spelat in musik professionellt i 3 år, men det behöver inte betyda att hon faktiskt vet vad hon gör.
Jag tror hon är nog rätt väl rutinerad även innan hon började spela in musiken, så jag tror hon kan. Det är klart att hon är naturligtvis inte, hon är inte 30 år i branschen såklart, men hon har rätt bra koll på vad hon gör skulle jag säga.
Hon är 40 år i branschen nu. Hon åker ju på sin 40-årsturné nu, gör hon inte det?
Jag tänker inte köpa biljetter, kan jag säga.
Det är nog mer som ska åka på 40-årsturné nu.
Pink Floyd firar ju 50 år med Dark Side of the Moon, och jag vet att jag har ju biljetter till Roger Waters igen.
Madonna är det ju som åker på 40-årsturné.
Ja. Vem köper biljetter till det?
Då är det nog slutsålt redan.
Herregud.
Och grejen är ju den att hur väljer Madonna vilka låtar hon ska köra? Det måste ju bara bli ett stort 2-timmars medley.
Ja, alltså de som såg
med 32 klädombyten och du vet.
De som såg henne live i Eurovision Song Contest lär väl inte köpa biljett. Men hon kanske kör mycket playback nu, jag vet inte.
Kan hon fortfarande sjunga?
Svaret på den frågan är ju solklart nej, eftersom jag satt och såg livesändningen på tv. Så jag kan garantera dig att hon varken kan sjunga eller träffa toner.
Ja, nej, men det är väl en hennes första farvälturné kanske, jag vet inte.
Carola gör det bättre än Madonna, om jag säger så.
Mycket möjligt. Men på tal om Carola, vi går till tredje spåret på B-sidan och den heter Lost in the Crowd.
Ja, det här får ju vara ett självklart albumspår. Därmed är det inte sagt att jag tycker det här är dåligt. Jag tycker det här är jättebra. Men det är väl det här vi brukar prata om, att man får ju välja singlar eftersom man tror att det är för hitpotential. Men jag tycker det här är jättebra. Perfekt albumspår och perfekt för att plocka ner skivan också efter några uptempo-låtar.
Ja, och vi slipper ju också hennes jättehöga... Mm. sång. Slipper. Men som du säger, dynamiken, variationen i att hon går ner också i den här låten. Och den är ju liksom en upptempo-ballad nästan.
Ja, nästan som. Lite hybrid där.
Mm. Och nej, det är en bra låt. Och som du sa, en liten, liten paus efter de här upptempo-låtarna.
Mm.
Men vi hoppar vidare. Näst sista låten på skivan. So Far So Good. Rockigt.
Ja, och det här är alltså absolut inte dåligt på något sätt, men den här ger ju mig en överflödig låt vibbar. Det här är ju någonting som Bee Gees antingen har haft liggande på hyllan eller som de slängde ihop för att leva upp till kontraktet. Det är inte dåligt, men det är väldigt oinspirerat.
Den skiljer sig väldigt mycket från resten av skivan i just den att den är rockigare och som sagt var förmodligen tänkt till en annan typ av artist, men låten var för svag och sen så, ja men då ger vi den till den här tjejen.
Då blir det ett albumspår för någon liksom, som man ändå har lovat att skriva en massa låtar till. Men det är ja, ju precis. Alltså 10 låtar, vi har avhandlat 9 låtar här och det är alltså 10 låtar på skivan och det är ju ganska mycket för att vara mitten på 80-talet, men 8-10 låtar brukar det ju kunna vara. Så uppenbarligen så har de ju fullföljt uppgiften. Mm. Och, för det här är ju alltså inte någon variation, utan det är ju samma killar som har skrivit varenda låt.
Ja, så det är lite utfyllnad.
Ja.
Det är det ju. Men samtidigt som du säger, det är ju tacksamt att vi får hela 10 spår på skivan.
Ja, verkligen, verkligen. Så hatten av för det, hatten av för det.
Men då hoppar vi på skivans sista spår som heter Everlasting Love. Om någon har sett Dirty Dancing.
Ja, precis. Om jag minns rätt så var väl det här den enda låten som hade Carola som en av upphovsmännen på låten. Men
aha.
Dirty Dancing fanns väl inte 1986? Den var väl 87, tror du inte det? Jag kommer inte ihåg, men...
Dirty Dancing.
Mr. Bingogle.
1987?
Ja, du ser. Hon har nog inte sett Dirty Dancing här. Nej, men... Okej. Okay. Och som sagt, det är ju inte den Everlasting Love som vi har hört många gånger, utan
nej.
Det är skivan som återanvänder alla titlar.
Det här var ytterligare en av de här klyschiga titlarna. Men en slutlåt på skivan ändå som håller ett högre tempo. Du smyger inte in en ballad, du stoppar inte in någonting jätteepiskt. Men däremot en låt som skiljer sig lite grann ändå från de tidigare låtarna.
Mm, och konstigt.
En god slut.
Konstigt att vi inte har någon powerballad på skivan också.
Ja, det här är ju en powerballad in disguise.
Ja, okej. Ja. Den är mäktig som det brukar heta så fint.
Ja, exakt. Nej, men för min del är en okej avslutning på skivan. Även om när den slutar så tänker man lite att oj, vänta nu, tog skivan slut här?
Ja.
Den får nästan inte det här... fade-outen nästan som man vill ha på en skiva.
Och jag kan också säga att The Runaway behöver vi ju inte diskutera som singelval. Det är ju ett solklart singelval.
Ja, men absolut.
Sen är det lättare för mig att säga att jag tycker liksom Brand New Heart är ett mediokert val, men jag har lite svårt att säga vad som skulle in där istället. Everlasting Love är en av kandidaterna.
Ja, jag vet inte riktigt. Brand New Heart kan jag försvara som singel, kanske som tredje singel i så fall då. Men det är jättesvårt att peka ut en låt som man tror skulle ha funkat, som skulle potentiellt hamna på listorna eller spelas på radio.
Och även om vi nu har kritiserat några av låtarna här liksom, Spread Your Wings och So Far So Good, så ska vi också säga att det är ingen av låtarna som är dåliga. Alltså, det är ingenting som är skräp på den här skivan. Men det är ju ingenting heller som är lika bra som The Runaway. Det finns ingen annan låt som kan följa upp den med full värdighet, skulle jag säga. För den sticker ju ut något så enormt mycket.
Nej, och det som är intressant med Runaway som albumset är att det är väldigt lätt att lyssna på som album. Det flyter på ganska bra, även om inget sticker ut. Och som du säger, ingenting är dåligt.
Nej.
Ingenting är heller sådär att wow, det här borde ha varit en singel. Utan det är faktiskt en ganska behaglig skiva att lyssna på i sin helhet. Och det är ju någonting som vi inte har sagt så mycket om de albumen vi har lyssnat på, utan vi har ju mest dissekerat låtarna separat för sig och gett olika låtar olika bedömningar, medan vi här på något sätt kan se att det här finns ändå en ganska så en helhet i det hela som ger skivan man kan säga, det här är Carolas Runaway-skiva.
Och eftersom det är just singelval vi diskuterar, så kommer vi ju liksom aldrig att lyssna på en konceptskiva. Kommer vi inte lyssna på Pink Floyd's The Wall till exempel. Det är ju
Bat Out of Hell.
Ja, den skulle man inte.
Nej.
jag tänker jag plockar fram en rockskiva till den nästa vecka. Så jag har ingenting mer att säga om singelvalet, annat än att jag tyckte Runaway är det självklara singelvalet. Och möjligtvis att den här Brand New Heart, att det får väl accepteras då, för det är svårt att hitta någon annan självklar andra singel, så därför får det valet som skivbolaget gjorde, det får duga om du frågar mig.
Som sagt, för Carola var ju Bert Karlssons grej. Hon låg ju på Marianne Records, som släppte Främling och På egna ben och Steg för steg. Det var 83 och 84 på de skivorna. Och sen Runaway då är utgiven av ett helt annat bolag. Den är utgiven på Polydor.
Ja, och Polydor är ju ett lite mer anrikt bolag än Marianne, om man säger så. Det är ju lite mer upper class.
Men det är också det enda hon släppt på Polydor. Ja. Sen fortsatte hon, och hon har varit på olika skivbolag fram och tillbaka och så vidare.
Men att den här skivan inte blev en så stor succé, och i och med att hon hade en publik i Sverige, så var det ganska naturligt att kliva av.
Men om du då tittar på alla hennes samlingsskivor som hon har gett ut.
Ja.
Så finns nästan aldrig Runaway med på dem.
Kan ju vara så att det kostar en slant i upphovsrätt att reproducera den där.
För att den släpptes ju på LP och den släpptes på CD när den kom ut. Och sen har det gjorts en nypressning 94 av Polydor i Sverige på CD.
Det var allt alltså?
Det är allt. Det finns inga andra senare utgåvor av den skivan. Och då är frågan den, vad tycker Polydor om den här skivan? Är de skäms de för den här skivan? För den lär ju kunna sälja om man skulle ge ut en special edition på den här. Jag tror det skulle funka.
Det enda som
det
saknas
finns säkert någonting undangömt någonstans, extra material eller whatever. Liksom, mastra upp den här, kör den.
Det är ju marknadsföringen som måste till. Det är ju det som saknas.
Som sagt, hon gick aldrig tillbaka till Polydor efter det här. Och det är inte. Det finns en story här alltså. Det gör ju det. Jag vill veta mer. Nej, men så var det i alla fall med Carolas Runaway. Vi tycker att Runaway var en bra singel. Jag tyckte att Brand New Heart var en okej singel. Du hade egentligen inga
Nej,
du tyckte inte det.
Jag kan gå med på det eftersom jag hade svårt att säga någonting bättre. Så därför så kliver jag undan det vi brukar göra och säger att det här är en trevlig skiva att lyssna på ibland. Och den förtjänar mer uppmärksamhet än vad den har fått. Men singelvalet, är jag accepterar det som det är.
Så helt enkelt, man kan säga så här, inte en singel, okej. Okay. Okej.
Okay. Fine.
Fine. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Inte en singel den här veckan. Vi är tillbaka igen nästa vecka med en ny fräsch rockskiva tydligen. Vad är det här nu då? Adjö.
Hej då.